Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses!
Somna med Henrik presenteras i samarbete med Nina, din PT. Den ambulerande personliga tränaren som kommer till dig där du är. Bor du i Stockholmsområdet och vill komma i form eller bara fortsätta eller fördjupa din träning, så gå in på www.ninadinpt.com så kan du boka en kostnadsfri konsultation. www.ninadinpt.com. Ett jättestort tack till Olle, Annette, Liv, Anna, Viktor och Anna. Till Emily, Astrid, Lovisa, Kristina, Henrik, Ida, Mimmi, Lene, Sandra, Daniel och Veronica och Inger, Mia och Kristina och Anna, Emma och Katarina, Jonny, Ulrika och Carl, Linus och alla ni andra. Om du precis har gått in och börjat sponsra så kommer jag att säga hej till dig i nästa program. Tack för att du finns. Och sponsrar Somna med Henrik via Patreon. Tack alla ni som också sponsrar då och då via Swish. Vill du veta hur man kan hjälpa till? Vill du hjälpa till? Gå in på www.somnamedhenrik.com. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och nu blev det lite konstigt här i starten, eller hur? Det känns inte riktigt som det brukar. Först lite så här sponssnack och sen tack till Patreons. Och sen vignetten bara pang på helt generiskt. Men man kan inte göra likadant varenda gång. Saker måste ändras lite grann också. Det ska inte bli en vana. Jag lovar att göra olika. Igen. Vad det nu betyder. Hej på dig. Det är jag som är Henrik Ståhl. Vill du veta mer om mig? Gå in på Kirinaya på Instagram. Där kan du följa mig och ta reda på mer om mig. Vem jag är. du, vem du är? Det kan bara du själv svara på. Om ens du faktiskt. Kanske eventuellt att någon herre i din... Förlåt, någon herre. Vad jag ville säga var att någon know-it-all man i din omgivning skulle kunna definiera dig. Sätta tummen på din personlighet så att säga. Någon herre. Det herre är ju ett otroligt kul uttryck. En herre. Alltså, jag är ju uppvuxen med uttrycket farbror. Eller uttrycket herren, men då är det ju liksom i bemärkelsen herren Gud. Alltså, så säger herren, herren. Varför står det så i Bibeln, by the way? Jag är herren, herren. Varför säger man det två gånger? Förklara det för mig. Men herre, att vara en herre, det är ju ett väldigt spännande uttryck. Om jag försöker måla det på mig själv, alltså, för jag är ju det då, jag är ju en herre, en medelålders herre, det är jag. Okej, okay, så jag är en herre. Alltså, det går inte att ta bort de här associationerna man har med någon slags överhet. En herre är ju någon som bestämmer över någonting. Jag bestämmer över den här podden. Det är jag herre över. I övrigt vet jag inte riktigt faktiskt. Ibland när jag säger åt min dotter att hon ska gå och lägga sig så lyder hon inte det. Så det där, det kommer ju gå liksom. Herre. Jag är herren Henrik. Henrik herren. Vi kanske skulle besöka en herre i dagens avsnitt. Vi besöker en herre. Han heter. Vi börjar med att sätta oss i bilen såklart. Man måste åka bil. Till, och då som förut, ett par veckor sen här så pratade jag om min Tesla. Som jag inte äger. Och som också kör själv. Så jag bara lägger mig i baksätet. I en omöjlig yogapås. För att verkligen betona vikten av att jag, eller betona det faktum att jag inte kör bilen. Jag ligger där med rumpan i vädret i baksätet, eller sätet, det är ju en sån här grupprum. Ett grupprum i bilen. Så vi åker iväg där och jag stannar till på Fleminggatan 11. Det är där han bor, herren. Högst upp. Rena, färgglada. Nej, inte färgglada. De är estetiskt tilltalande. Rena, nybyggda hus. Han har inte bott här så länge, herren. Han har flyttat in när huset var nybyggt. Han bor överst förstås. En liten sparsmakad balkong. Det är en fin dag. Men jag är nästan lite besviken. Jag ska vara inne hos farbron. Jag får inte säga farbron. Varje gång jag säger farbron nu i det här programmet så måste jag stoppa in fingrarna i ett vägguttag. Farbron. Jaha, nu var det kört. Aj, 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 aj. Volten strömmar genom kroppen. Det är alltså mycket farligt, vill jag bara säga. Man ska inte göra det. Man ska inte stoppa fingrarna. Så jag gör inte det på riktigt, alltså, utan det är min fantasi. Alltså jag vill betona att skadliga saker är skadliga. Och att tårar är oönskade. Tårar åsamkade av självskadligt beteende är inte att rekommendera. Jag går in. Det är en sån där värdelös dörrportkod. Du vet när man måste skriva in så här B0001. För att bara ringa på. Istället för att så här, trycka på en knapp bredvid lägenhetsnamnet så är det en sån här display. vit, blå, blåvit display, alltså blåvit ljus med så här gammaldags digital display så där. Och så står det då vad heter han? Han heter Kasurinen. Kasurinen heter han i efternamn, så det står Kasurinen på dörren. Då trycker man B0001, då plingar det upp hos Kasurinen. Så svarar en röst. Kärv. Gammal. Jaha, svarar han i telefonen, i porttelefonen. Och då säger jag, hej, det är Henrik från Somna med Henrik. Vi har ett möte idag. Men jag kan komma tillbaka senare. För man får ju en väldig respekt liksom, för den här typen av män. De har ju en väldigt barsk... Jag kan komma tillbaka senare om... Och så är det alldeles tyst, får jag inget svar. För jag vill ju inte komma tillbaka senare. Det är mest en sak jag säger för att verka lite ödmjuk. Jag kan komma tillbaka senare om... Och så är det tyst och jag är tyst och väntar. Och sen så bara säger det bip i dörren. Det som är då det är att han har ju inte menat att vara barsk eller så. Utan han förstår sig inte riktigt på tekniken i porttelefonen. Så han säger jaha. För han har aldrig lyft på den där förut. För alla de som besöker honom, de kan portkoden och har egna nycklar och så. Så de går bara in. Men han säger jaha. Och så hör han inte riktigt vad jag säger, men han förstår väl att det är jag. Och då mitt i när jag säger jag kan komma tillbaka och så, då har han tagit bort luren från örat, så det hör han inte. Utan då håller han på och letar efter upplåsningsknappen. Trycker på den flera gånger. Och sen säger han hallå igen. Och då har jag ju gått in genom dörren redan. Så lägger han på och ställer upp dörren på glänt och går in i lägenheten. Herren. Kasurinen. Alltså Kasurinen i efternamn. Frågan är vad han heter i förnamn. Ja, det får vi snart veta. Det är en sån där gammal gallerhiss. Som för varje våningsplan vibrerar till lite. Han bor på femte våningen. Kommer upp. Gammaldags trapphus. Fast huset är nybyggt. Så kan det inte vara. Nej, det är ett fräscht nytt. Och det är ingen gammal gallerhiss heller, inser jag. Så jag måste backa hela den här fantasin nu. Okej. När jag var liten och backade fantasier och tillintetgjorde världar som jag redan hade byggt, alltså i huvudet. Jag hade på den tiden redan då en slags respekt för världarna jag nyss hade byggt. Men om jag tyckte att den inte passade ihop med vad jag skulle fortsätta berätta, då var jag tvungen att riva upp den, sudda ut den. Och det är ingenting man gör lättvindigt. Så man måste göra det varsamt och spara. Man kan inte bara slänga bort den här världen man har skapat. Så man måste spara den i någon slags parallellt subuniversum. Så vi lyfter upp hissen och det gammaldagsa trapphuset. De här våningsplanen som vibrerar i hissen. Det måste vi lyfta upp. Försiktigt så lägger vi allt det i ett annat universum för användning en annan gång. Eller användning, behövs inte. Det är sig själv gott nog, så att säga. Så då lägger vi det här där, så går vi tillbaka. Det är ju en ny hiss, ganska skärmfri, skärmlös. Vita hissdörrar som öppnas av sig själva. Jag går in, jag trycker på en knapp. Det finns, eftersom det bor många äldre i huset, så finns det sitsar i hissen som man fäller ut från väggen. Det är också någon som har en rullator i hissen. Jag undrar om det är Kasurinens. Vi får väl se. Åker upp. Stannar. På våning 5. Våning 5, säger en röst. Våning. Hon betonar våning konstigt. Våning 5. En kvinnoröst. En talsyntes. Jag går ut. Det finns två ingångar på det översta planet. På den ena dörren står det då Kasurinen och på den andra dörren så står det Svensson. Jag väljer Kasurinen-dörren. Den är ju på glänt dessutom. Jag knackar på dörren, öppnar försiktigt. Ja, jag kom in, hör jag en röst inifrån lägenheten. Jag kommer in i en lång hall, parkettgolv. Det doftar... äldre man. Det är ingen obehaglig doft, men den är inte heller fräsch. Det luktar inpyrt. Men just i kasunens fall så luktar det gammalt papper mer än otvättade kläder. Det luktar damm och gammalt papper. Jag går in och stänger dörren bakom mig. Det är en ganska tung dörr. Ska jag låsa dörren? Jag gör det. Man vet aldrig vem som kan komma in, hör man kasurinen inifrån. Han kommer ut. Han är lång. Han är väldigt lång. Han är vithårig. Han har ett utmärglat ansikte. Utpräglat skulle jag säga. Små påsar under ögonen. Ett rynkigt ansikte. Ljusblå ögon. Vitt hår. Han ser barsk ut. Han är lång och har stora händer. Han har kostym på sig. Han har klätt upp sig. Eller så är det här hans vardagsklädsel, hinner jag tänka. Han har en vit skjorta under kostymen. Ingen slips. Lite uppknäppt. Inte översta knappen knäppt, utan lite uppknäppt. Därunder skymtar vita hårstrån. Han sträcker fram sin hand och han tar med sig det hårt i handen som en del människor gör. Framförallt äldre män. Klämmer åt ordentligt. Inte så hårt som jag har varit med om att vissa. Det är nästan som att de vill... En del människor hälsar ju lite grann som... De klämmer åt handen jättehårt och drar samtidigt handen in mot sin egen mage. Alltså för att de drar den till sig. Ett otroligt maktsätt. En gång så gjorde jag en reklamfilm och han, kunden då... jag ska inte säga vilket företag. Han hade en... Han var en väldigt sån här härskarsnubbe. Han gick alltid lite hotfullt mot mig när jag hade invändningar. Han gick mycket, mycket nära och tittade stint på mig när jag hade konstnärliga invändningar mot idén av reklamfilmen som vi höll på med. Han var själv inte konstnärligt ansvarig, han var kunden där på plats. Byrån var ju själva ganska accepterande av vad han sa. Och jag med, ska vi säga. Jag var ingen omöjlig, men jag hade vissa synpunkter. Och det var vid något tillfälle när jag rättade honom i en faktafråga. Som han gick nära mig, mycket, mycket nära mig. Det var väldigt hotfullt. Ja, det är inte Kasurinen. Ernst heter han. Ernst Kasurinen. Herren. Ernst Kasurinen. En herre, mycket längre än jag. Jag frågar faktiskt lite blygt hur lång han är och han säger att han är 1,95 lång. En mycket lång herre. Han bjuder in mig i sin lägenhet. Han bor här ensam. Till höger har vi köket. Där är det inget märkvärdigt kök. Det är stort eftersom det är en ny lägenhet. Kök ska ju vara någon slags samlingspunkt till skillnad från när Ernst var liten. När köket var litet och trångt. Nu är köket en stor samlingspunkt med plats för ett stort matsalsbord. Och en liten köksö. Köksön står ju där, men matsalsbordet finns inte eftersom Ernst inte lagar mat särskilt ofta utan ofta äter ute. Han har det bra ekonomiskt. Han har ju köpt den här lägenheten. Och han har jobbat ett helt liv och sparat och skött sig och så. Han jobbade som segelbåtskonstruktör. Han byggde segelbåtar. Så hela lägenheten är full av tavlor på föreställande ritningar av olika segelbåtar. Ritningarna är hans egna. Bilder över Stockholm. Gamla bilder. Och bilder på familj och gamla, sedan länge bortglömda, höll jag på att säga, borta släktingar. Vill du ha kaffe? I så fall så får du springa ner och köpa det här i kaféet mitt tvärs över gatan. Ja, det kan jag göra. Vill du ha? Ja, det vill han ha. Så jag går ner igen och så köper jag kaffe. Han vill ha svart kaffe, inga krusiduller. Han lagar alltså aldrig mat. Han gör inget eget kaffe. Han har lite havregryn som han gör gröt av varje morgon. Det äter han varje morgon. Och sen går han ner och dricker en morgonkopp kaffe på kaféet mitt emot som öppnar 7. Så jag kommer upp igen med kaffet. Då häller han ur kaffet från pappmuggen i sin vanliga kopp. Och det är inget särskilt med den koppen. Det är bara att det är en gammaldags kaffekopp. Lite mindre, med ett lite krusidulligt öra. Inga dekorationer i övrigt på koppen. Ingen förgylld kant eller så. Det står Made in China, står det under. Ja, det är en Kina-kopp alltså, men väldigt diskret. Det är lite förgyllt och krusidulligt på örat som sagt. Men annars är det väldigt enkel. Jag har druckit kaffe ur den här muggen, den här koppen, varje morgon sedan 1961, säger han. Oj, varje morgon. Han nickar, varje morgon. Jag frågar om han alltid har levt ensam och han svarar att han hade en hustru som gick bort 1983. Och sen dess har han levt ensam. Så det känns som att jag har levt ensam nästan hela mitt liv, säger han. Och det trivs jag bra med. Jag behöver ingen som säger åt mig vad jag ska göra och inte göra. Och under tiden som jag jobbade, arbetade med att designa segelbåtar, så trivdes jag riktigt bra med att vara ensam. Och den karriären kom ju inte igång förrän efter att Barbro hade dött. Jag frågar om de har några barn och han säger att det hade de inte. Och det är inte någon tillfällighet, utan de valde att inte skaffa barn. Barbro hade ju en mycket framstående tjänst som chef för ett mindre företag. Också det i båtbranschen. Tills hon tragiskt då avled 1983. Det vill han inte prata om, säger han. Det var smärtsamt då och det är borta nu. Det är vatten under broarna. Och det slår mig att vatten under broarna är ett uttryck han ofta använder när han pratar om saker överhuvudtaget. Vattnet tycks komma och gå som en röd tråd, som en röd ström genom hans liv. Jag frågar var han kommer ifrån. Han säger att han är ju västgöte i grund och botten, men att han har tränat bort sin västgötska efter att ha bott i Stockholm sedan faktiskt 81. Han och hans fru flyttade hit 81 och har sedan dess bott här. Hans fru ligger, det sista han ska säga om frun, hans fru ligger begravd på Maria kyrkogård. Finns det en kyrkogård som heter så? Jag vet inte, vad heter den där Cornelis Vreeswijk ligger begravd? Det är inte Maria, det är ju, ja, det är på Södermalm i alla fall. En gul kyrka, inte Klara kyrka. Vad är det för kyrka? Ja, Katarina kanske, ja. Katarina kyrkogård. Där ligger också hustrun begravd. Kasurinen är ett finskt efternamn. Hans finska rötter vill han inte prata så mycket om. Hans mor var finska. Men har alltid bott i Sverige. Flyttade till Sverige på 20-talet. Och träffade då sin blivande make då, Ernst far, Yngve Kasurinen, på Västgötaslätten, en bondpojk. Hon kom från lite finare förutsättningar men blev förskjuten av sin familj om att hon gifte sig med en svensk. De tyckte, det här var ju innan kriget och så. Så det var ju kärvt i Finland, men de som hade det bra hade det ju bra. Men hon blev kär och stannade kvar där i den här bondsläkten. Kom aldrig riktigt in i den Kasurin. Nej, det är ju mamman, ja, som hette Kasurinen, ja, just det. Mamman var finne. Av någon anledning så tog den här bondpojken, han hette ju inte Kasurinen, det kan han ju inte heta. Han hette ju Svensson. Precis. Och det är ju faktiskt det kuriosa. Det här vet varken Ernst eller jag om vid tidpunkten för intervjun. Men Svensson, som bor mitt emot Kasurinen i trapphuset på Fleminggatan, är faktiskt en... Svensson är ett väldigt vanligt namn. Men just i det här fallet så är det alltså en avlägsen kusin. En avlägsen kusin. Det är alltså en tredje kusin. Kristina Svensson, som bor där. De är släkt med varandra utan att veta om det. Kommer heller aldrig att få veta det. Förrän nu när jag säger det här i podden. Ja, Kasurinen vet inte om detta i alla fall. Och han är västgöte. Han har gjort ett DNA-test och upptäckt att hans gener härstammar till största delen från Västergötland, Västra Götaland. Så att hans pappas släkt har ju bott där i flera hundra år och kommer innan dess tidigt från Norge. Han är intresserad av sina rötter. Man kan spåra hans släkt via lågadel långt tillbaka i tiden. Och kommer så småningom in på den gamla historiska släkten Hjälmsäter. Och Hjälmsäter går sedan in försvinner sedan in i den gamla medeltida mytomspunna Havtorssläkten. Havtorssönerna med norskt påbrå som i sin tur stammar från den norska kungen Håkon någon gång på 1300-talet. Det går ju såklart inte att styrka de här uppgifterna. Det är de här gamla norska kungarna, så är det oklart om vilka barn som tillhörde vilka utav drottningar respektive frillor, som ju var väldigt vanligt på den här tiden. Och det är också oklart vilka barn som egentligen har funnits eller sedan har tillskrivits släktskap. Eller kanske rent utav, ibland är det så att de historiska källorna gör gällande att det har funnits en bror som kanske aldrig har funnits, utan att det är samma bror, samma son som har blivit två olika personer. Så det medger också Ernst Kasurinen själv, att herren, som jag ska kalla honom för också allt oftare, för att det var ju så jag kom in på det här. Han säger att det går inte att styrka. Inte på riktigt i alla fall. Släktskapet. Vi sitter ju i vardagsrummet. Där har han ställt upp han har som en liten kontorsdel där med ett gammalt, det syns. Ett gammalt skrivbord. Det är inte en sån här IKEA-möbel, utan det är en gammal tung pjäs i ett enda stycke. Omöjligt att plocka isär utan att förstöra den ohjälpligt. Han säger att skrivbordet är från mitten av 1800-talet och har kommit ifrån hans far. Han har ärvt den från sin far. Det var förmodligen en gammal kateder från början. Och som sen togs över som hemmakontor av hans pappa. När pappan gav upp sina bonderötter och startade ett antikvariat. Med väldigt tolerant bokurval. Det var inte så att pappan Yngve nischade sig inte i någon mening. Utan köpte upp böcker, vad det nu var för någonting. Allt från bokversioner av det första Grämlingsmanuset från 1983 till urgamla samlingar av Skillingtryck. Den äldsta boken som Ernst minns, som fanns i faderns antikvariat fram till hans död 1979, var en urgammal version av Don Quixote och Sancho Panza, alltså Cervantes Don Quixote från början av 1800-talet. En gammal nött, inte särskilt välbevarad bok. Också ett fransk lexikon från ännu tidigare. Ett fransk-svenskt lexikon från 1789. Fanns i antikvariatet. Finns faktiskt fortfarande kvar i hyllan hos Ernst. Han har behållit Don Quixote-exemplaret och det fransk-svenska lexikonet, just för att de var gamla. De är väldigt slitna, det är knappt möjligt att öppna dem för att pärmarna är så skadade. Men de står där mitt emellan alla andra böcker. De flesta av böckerna i Ernst Kasurinen, herrens bokhylla, är gamla. Gamla och nötta. Han säger att de flesta böcker han köpte han under 60- och 70-talen. Varav de flesta omslagen på böckerna, när jag drar ut dem och tittar lite på dem, är så där abstrakta. Som bokomslag var på den tiden. trianglar eller ett halvt ansikte skissat. Gärna trefärg. Alltså vitt och svart och en annan färg, grönt eller rött. Ofta kanske en snedställd grön, mörkgrön linje bredvid en snedställd grå linje bredvid en snedställd svart linje och sen bara titeln. Väldigt stilrent men också abstrakt i bemärkelsen har inte varit, de är inte särskilt illustrativa, själva omslagen. Bland annat har han Sagan om ringen-trilogin som är väldigt abstrakt illustrerade. Sagan om ringen-böckerna idag, när de ges ut i nyutgåva, är ju väldigt illustrativa. Medan 60-talets bokutgivning präglas av en återhållsamhet och en stringens som jag inte påstår att den inte finns idag, stringensen alltså. Men det är en annan skola idag, liksom inte lika. Idag är det ju gärna fotografier på omslagen, gärna ansikten för att vi ska känna oss tilltalade. Lite som filmaffischer. Det har ju genomgått samma utveckling, berättar Herren. Filmaffischer var ju också mer modesta för, mer stringenta i sitt val av detaljer. De är inte så jämför till exempel, och nu visar han upp prov på en otrolig, en överraskande sinne för kontemporär kultur. Titta på den här affischen till Avengers Endgame, säger han. Biofilmen som gick upp i början av det här året, eller mitten av det här året kanske. Det är ju en enda röra, säger han och fnyser. Och så jämför du med filmaffischen till exempel Mannen på taket, den gamla svenska filmen. Det är en otrolig skillnad i vad man väljer att gestalta. Avengers Endgame väljer att göra en, det är som en tårta slängd rakt i ansiktet av en frustrerad reklamare, fnyser han. Medan Mannen på taket är en kortfattad, sparsamt illustrerad. Eller ta Mannen som slutade röka. Ja, han fortsätter och fortsätter. Och jag märker ju nu att han börjar snöa in på det här som de flesta herrar i hans ålder och inkomstklass pratar om, att det var bättre förr, att allt har förändrats till det sämre. Han säger att kulturen förr kunde vara en resa in i någonting mycket intimt, någonting mycket privat, ett utforskande av ett sinnestillstånd, medan idag är det bara Håkan Hellström och Coldplay och wow, 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 Hammarby, säger han, och illustrerar hur stora folkmassor på Ullevi samlas kring någonting snarare än 13 personer i en liten teaterlokal på Bergsgatan. Han fnyser åt detta och säger att det har blivit sämre. Alltså han säger inte ordet sämre, Herren, utan han säger att han inte förstår det. Och jag slås av hur konsistent denna tradition är. Att vid en viss tidpunkt i livet så bestämmer man sig för att allt är på väg att förändras till det sämre. Någonstans mitt i livet så bestämmer man sig för att allting bara blir sämre. Och jag tänker tillbaka på mitt eget liv där jag tänker att jag minns det som att jag alltid har varit liksom lite herren. Jag tyckte redan som tonåring att allting blev bara sämre och sämre. Att människor inte fattade att det fanns andra värden och sånt. Äldre värden. Och sen hände någonting när jag blev typ 35. Och jag insåg någonting. Jag insåg att det där är ju i huvudet på mig. Sett ur större perspektiv kan man ju inte säga att någonting vare sig blir bättre eller sämre. Saker bara är och ändras hela tiden. Det är ingen lyx som jag kan unna mig att låta allting få bli precis som jag har tänkt. Världen bryr sig inte om mig. Det finns ingen sån rättvisa i det avseendet. Och det var en väldigt givande tanke. Jag funderar om jag ska berätta detta för Herren, min insikt i detta. Men det känns lite mer som att när han var i min ålder, då var han mitt i karriären, stormade fram och ställde sig kanske inte så många frågor. Och nu, när han sitter här i sin lägenhet vad var det för gata? Skelegatan. Flemminggatan var det. Så har han plötsligt tid att tänka. Och då måste han ta in allt som har förändrats. För det kan man väl säga, att mycket har förändrats sen han var 40 år och jobbade med att konstruera båtar. Han dricker ur kaffet och så tittar han på mig mönstrande och så säger han: hur gammal är du? 20? Jag blir lite smickrad. Jag känner att jag får ju för sig ofta höra det, att jag ser väldigt ung ut. Någonting som beredde mig väldigt mycket smärta förr, eftersom det var ett hinder för mig i vardagen. Folk tog mig inte riktigt på allvar. De trodde jag var alldeles för ung. Vad ung du är, var det en arbetsgivare som sa när jag kom till jobbet som jag redan hade fått. Jaha, men du är ju så ung. Ungefär som att det här, vad har du lurat mig typ, eller något. Men numera tycker jag att det är ganska roligt att höra att jag ser ung ut. För det indikerar ju, även om inte det överensstämmer med sanningen nödvändigtvis, att jag lever hälsosamt. Eftersom jag är 44 år gammal, inte 20. När jag berättar det för honom, då säger han: aldrig, du ljuger, säger han. Nej, varför skulle jag ljuga, säger jag. Jag är 44, jag är född 1975, så jag är 44 år gammal. Och han nöjer sig med att säga att när jag var 44, då kände jag mig jättegammal, säger han. Och så fnyser han. Tänk om man hade vetat. Det går så fort, säger han. Det går så fort. Från 44 och fram till nu är jag 75, så har det gått 30 sekunder, känns det som. Jag är fortfarande 44 år gammal. Skillnaden är att kroppen inte orkar med på samma sätt längre. Det gör ont när jag reser mig upp. Knäna är ju inte vad de har varit. Det är ju så för oss lite längre personer. Det är knäna och ryggen som stryker med först. Ryggen har jag fortfarande klarat, säger han, och knackar i träbordet framför sig. Men skrivbordet alltså. Men knäna är kärvar, och det har de gjort i 13 år. Jag tyckte det var intressant att han minns just 13 år. Man brukar säga 10 år eller 15 år, men han minns 13 år. Så då minns han ju exakt på året när han började få problem med knäna. Så jag antar att de besvärar honom. Jag har de här, säger han, och så visar han upp stödstrumpor. Det är för man inte ska få blodproppar. Det är viktigt när man är i min ålder. Att man, när man sitter still mycket, som jag gör, när jag sitter och ritar, säger han, och pekar mot skrivbordet, då kan jag bli sittande i timmar ibland. Då måste jag ha på mig de här stödstrumporna, för ibland så glömmer jag att gå upp och röra på mig. Han visar en Apple Watch som han har på sin arm. Den här lyckades de tvinga på mig, sa han. Den har jag haft nytta av. Den känner av när jag ramlar, om jag skulle ramla. Och då, om inte jag svarar, trycker på jag är medvetande inom, vad är det, 5 minuter eller någonting sånt, då ringer klockan automatiskt en ambulans via min smartphone som ligger där borta på bänken och säger vad jag är och så. Ja, jag vill ju rätta honom där, för att det är inte så att den ringer en ambulans, utan den skickar hans koordinater till alla hans vänner. Och jag undrar, vad är det för vänner som har en smartphones? Men jag vill inte säga någonting om det, eftersom jag tycker generellt att det är väl jättebra att ha en klocka som håller koll på ens puls och ens rörelser när man är 75 år gammal. Jag har en själv, säger jag, håller upp. Jag har också den här ringen som mäter min kroppstemperatur och min hjärtfrekvensvariabilitet ihop med mina rörelser. Den är på mig dygnet runt, så jag har väldigt, väldigt tydliga grafer över min aktivitetsnivå och hur den påverkar min kropp i övrigt. Jag tycker det är en jättebra idé. Vi har ju koll på, man åker omkring i sin bil till exempel, och den går man och kollar med jämna mellanrum. Även om den är alldeles ny, så går man och kollar till den. Byter däck, kollar lufttrycket, byter olja, kylarvätska, spolarvätska. smörjer och fixar, och så fort den får en repa så fixar man den, och ett stenskott i rutan så fixar man den. Man har total kontroll på sin bils innanmäten och vad den går igenom för olika faser i sitt liv. Men ens egen kropp, som ju också är en maskin som man går omkring med länge, den är vi väldigt okunniga om vad som händer med. Det här berättar jag för Herren. Och han nickar, han håller med, men han är inte så intresserad, det märker man. Nu märker jag att han vill prata om sina båtar. Han ritar fortfarande, även om de inte byggs, säger han. Jag har ett båtbygge som jag har hållit på med i många år. Jag bygger själv. Jag har ju en liten sommarstuga utanför Strängnäs. Och där håller jag på själv och bygger. Då har jag några gubbar som bor där på heltid som kommer dit och hjälper mig ibland. Och så bygger vi på den här båten. Det är mitt sista projekt, säger han. Och ler stolt. Jag har ju byggt segelbåtar nästan hela mitt liv. Det här blir en av mina största segelbåtar. Vi har fortfarande bara material till kölen. Jag köper in nytt material när tillfället erbjuds, eftersom jag har bestämt mig för att bygga den endast av återvunnet båtmaterial. Inget nytt ska finnas. Den här båten ska bära på historier från hundratals skepp, sjöfarkoster. Så jag köper upp gamla restlager när jag får råd och när jag... Framförallt när tillfället bjuds. Det är ingen vanlig dum pensionär de pratar om. Utan det är ju en person som kan båtar, säger han stolt. Vad ska du göra när du har byggt färdigt båten? Ja, säger han. När båten är färdig, då ska jag döpa den. Då ska jag döpa den i en flaska som jag har sparat sen jag gifte mig med Barbro. Jag ska slå den i skrevet. Han ska börja skratta. Skrovet, menade jag. Jag ska inte slå flaskan i skrevet på mig själv. För att det skulle ju vara en jättemärklig handling att man står där på båtbryggan och båten ligger i torrdocka fortfarande, den lilla provisoriska inte någon torrdocka i bemärkelsen stora hamnfartygsdockor, utan en liten syllar som den kan rulla ner i vattnet. Den kommer att vara där vid vattnet vid mitt landställe. Och skulle jag då döpa den båten. Och sen, jag skulle döpa den till Barbro då, efter min döda fru. Det har jag lovat henne, för redan då har vi pratat om att bygga en egen båt. Sen så dog hon och arbetet kom in i mitt liv på ett annat sätt. Men så nu är den byggd och då ska jag döpa den till Barbro. Och då skulle jag slå flaskan, denna gamla flaska champagne, i mitt eget skrev, vilket skulle väcka många övriga frågor i grannskapet. Nej, jag ska naturligtvis slå den i skrovet, inte i skrevet. Det var en freudiansk felsägning, som man säger han och skrattar. Då ser han ett ögonblick väldigt ung ut. Hans ögon blir pigga, ja, de är pigga nästan hela tiden, men hela hans yttre. Håller du inte med mig om det, kära lyssnare, att ibland så kan man se på en människa att den föryngras framför ens ögon utan att några egentliga drag förändras. Det är som en annan mitokondriell värmeexplosion där inifrån sipprar ut genom porerna. Så jag ska slå den i skrovet och sen ska jag rulla ner båten, och sen tror jag att jag åker ut på en riktig långfärd. Barbro kommer att vara byggd för att segla långseglatser. Man ska kunna segla över Atlanten med henne, även om det inte är det som jag har som primärt. Nej, jag kommer nog hålla mig på Östersjön och Kattegatt, säger han. Men det är klart att jag måste ju frakta båten ut i havet först. Och det blir ju en... Det får vi väl se. Jag börjar väl med att åka runt på sjön. Ja, här blir det lite tyst i vårt samtal. Det känns som att han tänker på Barbro kanske. En klocka långt in i ett annat rum i den här ganska stora lägenheten som luktar papper och inbott. tickar och slår 12. 12 dongande slag. Dong, dong. Han sträcker på sig. Vill du ha lunch? Säger han. Ska vi gå och käka? Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Så jag reser mig upp. Och han säger, nej men vi ringer väl efter hämtmat va? Ja, okej, säger jag. Jag tycker det är så besvärligt att gå ut på stan. Det är så mycket folk och skrikanden och skränanden och bilar och så. Jag har ju bott i Stockholm i många år, men det har blivit värre på sista tiden. Antingen är det jag som har blivit mer ljudkänslig, eller så är det så att det har blivit mera. Mer av allting. Och länge så hängde ju den här filmaffischen från Avengers Endgame precis på en sån där snurrande reklambanner precis utanför mitt fönster, min dörr, min port. Så jag kom ut och så möttes jag av den där svulstiga kaskadtårtan. Då var det svårt att vara herren, säger han. Han vet om att jag refererar till honom som herre. Jag har berättat det vid ett tidigare tillfälle. Vad utmärker en riktig man, säger jag. Jag tycker det är intressant att prata om manlighet över generationsgränserna så där. Ja, nu vill väl du att jag ska säga att en riktig man är en person som tar för sig i livet och som står med båda fötterna stadigt på jorden och räddar kvinnor och barn och som inte gråter offentligt, säger han. Nej, säger jag. Det kanske är min fördom, men var snäll och berätta för mig. Vad tycker du? Vad tänker du? Och hur har du tänkt genom ditt liv? Ja, jag skulle ju säga att ett ideal som jag är uppvuxen med är ju att en man tar ansvar. En man tar hand om sin familj och han tar ansvar. Jag har ju aldrig riktigt haft någon familj. Och det var ett ideal som fanns hos mig som jag väl aldrig har haft anledning att ifrågasätta förrän jag blev en ensamstående man 1983. Och sen dess måste jag säga att jag har tänkt i mycket liten grad på vad som är manligt och kvinnligt. Jag har jobbat på en ganska mansdominerad arbetsplats och de kvinnor som fanns på mitt jobb när jag jobbade åt det här företaget som designade båtar, Flemings, så var ju kvinnorna där, jobbade ju där i egenskap av, ja, administrativa tjänster medan vi män hade då. Jag hade en designer som var kvinna som jobbade samtidigt som jag. Hon hette Ulla Skoglund och var väldigt duktig. Men hon och jag hade ingen närmare relation. Överhuvudtaget hade jag väldigt få nära relationer på jobbet. Jag har umgåtts mest genom livet med män. Andra män i min egen ålder. Och då framför allt mina två barndomskompisar Nisse och Lasse. Bröderna Nisse och Lasse från Härjunga i Västergötland. Vi har vuxit upp tillsammans och är fortfarande bästisar. Vi träffas två gånger i veckan på fiket mitt emot här och dricker kaffe och lite konjak och pratar om livet som har gått och vad som händer. I övrigt sitter jag här och ritar och minns och vill framåt. Jag skulle säga att en riktig man är en person som accepterar. Och nu, det är nu han riktigt överraskar mig, för jag känner att det finns hopp liksom. För jag har nog ändå tänkt att den här diskussionen är lite bortslösad på män som är födda efter, ja, men som är födda fram tills någonstans 70-talet. Så jag tänkte att den här diskussionen är liksom bortslösad då. Att nyansera mansporträttet och kvinnoporträttet liksom. Men då säger han överraskar mig, han säger att jag säger att jag tror att en riktig man är en person som accepterar sin del i vad som är felställt i samhället utan att för den skull behöva gå i försvar eller tänka att man är värdelös. Eller det handlar lite som att acceptera sakernas tillstånd. Att acceptera att vi lever i ett patriarkat och att det patriarkatet innebär problem för både kvinnor och män. Att det patriarkatet är på väg att ruckas upp, lösas upp och att det är någonting bra. och att man kan se över sin egen roll som en på ett sätt vinnare i det här patriarkala systemet, men på ett annat sätt också en stor förlorare, och att det kan i sig är en port in till en stor personlig frihet. Själv har jag aldrig riktigt definierat mig utifrån ett kön, eftersom jag har haft mycket lite kontakt med situationer där det har krävts av mig. Jag har varit bara Ernst Kasurinen i hela mitt liv nästan. Jag har aldrig behövt ifrågasätta det förrän nu, säger han. Jag följer ju med i media, jag hänger ju med i debatten, och jag tycker att det är inspirerande och spännande, och också att jag som är så gammal får en möjlighet att se mig själv i ett nytt ljus. Ett fult ljus, men till ändå ett ljus. Ljus är väl ändå bättre än mörker, måste man väl ändå säga. Och jag blir så glad när jag hör honom säga det här, så att jag blir alldeles varm i hela kroppen. Jag får tårar i ögonen. Det är ju nästan som att jag själv sitter där och pratar. Det är en gåva, fortsätter han. Det är en gåva av samhället, av feminismen och av oss alla, skulle jag säga, som är med och debatterar, ställer frågor och försöker få igenom förändringar. Det är en gåva vi befinner oss i. Mitt i en stor morgongåva, en present som ger oss möjlighet att ompröva saker. Vi har ju liksom frikort nu att ompröva grejer. Förstå vad svårt det var innan debatten såg ut som den gjorde idag. Vad svårt det var att bryta ny mark när konsensusen var en annan. Det var ju omöjligt för mig 1963 att definiera mig själv som en del av ett förtryckande system. Det fanns röster då också, men de var ju färre och mycket mer marginaliserade. Idag när man möts av det överallt. Så jag ser det som en gåva, säger han. Men nu hör du, nu ringer vi och beställer mat. Ja, jag är alldeles omskakad. Jag säger okej. Okay. Och så ringer han och beställer mat. Och då kommer det upp pizza från pizzerian runt hörnet. De har nycklar och koden och allting. De bara går rakt upp med pizzan på en tallrik som han sen ställer utanför dörren. Så går de och hämtar dem igen. Han har ordnat det så för sig själv. Det är en av fördelarna med att vara gammal är att man kan låtsas vara mycket klenare än man är, säger han och små ler. Jag brukar linka ner där ibland och då tar jag den där, säger han och pekar på en krycka som står precis innanför dörren. Jag fick den med mig från sjukhuset en gång när jag hade vrickat foten, och sen dess har jag haft den kvar här. Så när jag har gått ner där några gånger så har jag haft kryckan med mig och sagt jag har så svårt, jag är så gammal, jag har så ont i mitt ben, vilket ju är sant, men nog kan jag gå ner och hämta en pizza. Men det blir mycket bättre så här. Ja, jag håller med. Jag skulle också gärna vilja få upp pizzan på tallriken direkt nybakad upp i min lägenhet. Grejen är att jag bor ju så långt från närmsta pizzeria att det vore omöjligt. Utan jag får ju vackert pallra mig iväg då till centrum om jag vill äta en pizza. Ernst Kasurinen och jag, herren och jag, sitter i hans lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Och han öppnar dörrarna till sin lilla balkong och visar mig utsikten över stan. Det är en ny utsikt. Här, där det här huset förut stod mycket låga, lägre stenhus som var från början av 1900-talet och var så dåligt skick att de revs 1966. Och sen har det varit en liten park, eller ett litet park, det är väl fel att säga. Kanske ett litet parti av obrukad mark tills det här huset byggdes. Då, alltså 2013. Och han köpte lägenheten, då bodde han ju tidigare på Södermalm. På Götgatan faktiskt, i ett gult hus där. I närheten av Medborgarplatsen. Men det blev för busigt där, säger han. Så jag var jätteglad att flytta 2013 när det var läge. Medborgarplatsen är en intressant plats för att den har ju verkligen byggts för att vara en paradplats, en plats för folket. Men i bemärkelsen rent och prydligt och presentabelt. Nu är Medborgarplatsen en samlingspunkt för en massa bråk och fylla och kommers. Och halva är ju också en byggarbetsplats nu, fnyser han. Det slår mig att han är en intressant kombination av bakåtsträvande och gammaldags ideal. Och då det här han pratade om patriarkatet och feminismen. Och att han verkar så otroligt modern i det avseendet. Men så slår det mig också att feministiska tankar inte på något sätt är moderna. Utan har funnits lika länge som det har funnits människor. Och att man kanske inte ska prata så mycket om modernitet. Modernitet är ju ett omodernt ord, om man säger. För att så fort man kallar någonting för modernt så blir det ju omodernt. Det är inte själva idén om att man som människa befinner sig mitt i tiden och håller balansen mellan det som är farligt och det som är bra. Det som är dåligt och det som är bra. Det som är gott. Att stå på ett ben mitt i forsen. I tranans position. Jag säger hej då till Ernst Kasurinen nu. Han kramar mig faktiskt. Hans kostym luktar lite impyrt, får jag nog ändå säga. Han luktar mycket parfym själv. Han har sprutat på sig mycket herrparfym. Han luktar inte svett eller något illa. Men hans kostym har han aldrig tvättat, och det känner jag. Det luktar äldre man. Den är sträv. Inte len som någon ny kostym, utan den är sträv. Kornig. Grovkornig kostym, kavaj. Och jag går mot dörren, sätter på mig skorna. Han säger: hoppas att du fick ut något av den här intervjun. Vad ska den vara med i för tidning? Och jag säger att det är ingen tidning, det är en podcast som heter Somna med Henrik. Jaha, ja, säger han. Och jag vet att han inte vet vad en podcast är. Och att han inte vill prata om det, för han orkar inte ta in en ny grej. Så sätter han av in i vardagsrummet. Nu ska han rita mer på Barbro. Nya detaljer som han har kommit på. Och jag hör hur han börjar krafsa där inne. Jag stänger dörren bakom mig och går in i den lilla hissen. Sätter mig på en av sitsarna där inne. Och låter mig glida neråt. Ljudlöst. Första våningen, säger rösten. Jag kliver av, ut. I en sekund så skimrar och flämtar det parallella universumet där det gamla trapphuset och den gamla gallerhissen ligger och vilar, flämtar fram som en sekundimpuls för att jag inte ska glömma den. För att jag inte ska glömma bort den där inne i sin subvärld. Så jag tar den på en gång. Jag tänker att jag tar den på en gång. Jag placerar ut den i ett annat hus på väg upp till en åldrad psykolog. Det är också femte våningen. Det gamla ornamenterade trapphuset i ett hus från 1860. Det stod ett hus här redan på 1700-talet, men det är rivet och ersatt med detta. Det ligger på Strandvägen och är ett av de äldre husen där. Och man åker upp och på femte våningen så sitter en psykolog som heter... Efraim. Så, nu har jag satt in den i en värld. Och nu går jag ner för trapporna. Det är såna här stentrappor med gamla triboliter och såna andra fossiler insprängt i graniten i trappan. Det är min dröm förresten. Man lever ju så historielöst, tycker jag. Jag skulle så gärna vilja ha någon detalj i mitt hem som hade en gammal fossil i sig. En sån där gammal tribolit eller vad de heter. Som är 250 miljoner år gamla. Resten av ett annat sorts liv på planeten jorden. Jag skulle jättegärna vilja ha det hemma. Men får jag det? Nej. Det är bara nytt och nytt och nytt. Och jag inser när jag säger detta att jag liknar Ernst Kasurinen i så många fall. Jag är också en som klamrar sig fast vid det förflutna. Och jag är också en som välkomnar perspektiv utanför seende och ny vind i hjärtat. Att resa sig upp se sig omkring och ta en ny väg. Att öppna ögonen, se någonting nytt och gå mot det. Att titta på sig själv, att se vad man är och se vad man har. Att se vad som har hänt och vad som kan hända. Och säga ja till det. Därför att livet pågår ju så länge det pågår. Och ingen kan hindra en ändring. Ingen kan hindra förändring. Ingen. Och backen uppför blir mycket lättare om man tittar när man går och inte bara tvingar sig själv upp eller släpar sig upp av någon annan eller står kvar vid backens fot och ser hur alla andra går upp. Och själv blir man krummare och gråare och tröttare och ser hur alla andra försvinner upp på krönet där uppe. Och man kan försöka rättfärdiga det med att säga att det är inte klokt att gå upp för den där kullen. Jag menar inte att man ska rusa blint upp för kullen. Följ med och se vad som finns där. Och vänd om och ta en annan väg. Men gå inte ner för kullen igen. Gå vidare en annan väg. Gå ner på andra sidan i så fall om du måste ner. Men gå inte tillbaks. För det var inte bättre förr. Det var aldrig bättre förr. Inte ens nu. I början av den här podcasten var det bättre. Det är bättre nu när podcasten snart är slut. Det är bättre nu än förr. Ernst Kasurinen, Herren, han vet det. Och jag vet det. Och det lilla huset på Fleminggatan vet. Alltså det är litet om man jämför med planeten Jupiter, så är ju huset på Fleminggatan försvinnande litet. Jag ska försöka se om jag kan hitta en bild på Kasurinens, på Herrens lägenhet. Och så lägger jag ut den på Somna med Henriks Instagram, som heter Somna med Henrik. Klockan 9 idag kommer jag att lägga ut den. Prick. Klockan 9. Och så kommer jag skriva här bor en herre. Och så kommer jag göra en pil. Och så kommer den pilen att peka på det fönster som är Herrens fönster. Så kan du också gå och hälsa på. Om du vill prata med någon över generationsgränserna. Och lyssna på någon som har levt längre än du. Eller lika länge om du är så gammal. 75. Född på 40-talet då. Född 1946. 45 kanske. Jag är så dålig på att räkna. Jag är verkligen otroligt dålig på att räkna i huvudet. Det har ju telefonerna förstört. Det blir bara sämre och sämre allting. Usch. Så skulle jag kunna säga. Eller skulle jag kunna säga. Jag får väl ta och bli lite bättre då på det. På att räkna i huvudet. För telefonerna gör det så enkelt för mig nu. Att om jag tycker det är viktigt för mig att kunna räkna i huvudet. Då får jag väl öva lite då. Vissa saker är svårare. Vissa saker är lättare. Men man är ju en idiot om man inte försöker ens. Godnatt.